partisekreterare Leif Linde som fått uppdraget att vara partiets talare just i Luleå. Trots att partiet och LO ska gå i olika tåg hoppas han få träffa de oppositionella i facket för att försvara den kritiserade partilinjen.
Det är klart att det är påfrestningar i kristider och särskilt när vi ska spara och när vi till och med är så tuffa i besparingspolitiken som den socialdemokratiska regeringen är, exempelvis A-kassan. Det är klart att det blir reaktioner och interna diskussioner, det vore konstigt annars. Men fackföreningsrörelsen kommer ju att räkna resultatet. Sysselsättningen, när arbetslösheten går ner, vilket den gör nu, då applåderar ju samma kritiker när de får se det goda resultatet. Och här menar vi då att det finns inga genvägar. Spara. Höja skatter för höginkomsttagare, satsa på jobben.
Men är det inte allvarligt ändå när man väljer att ta till såna här drastiska demonstrationer då och dra tillbaka sitt stöd till partiet?
Jo, det är mycket allvarligt. Å andra sidan så kan partiet aldrig falla undan för den typen av maktdemonstrationer. Det vore förödande. Utan vill de dra ur sina pengar åt sitt stöd till partiet, då gör de det. Men det påverkar ju inte politiken.
Den 29 april 95, snö i Sverige.
Hela Norrland och Svealand är snötäckt och nu snöar rekorden bort också. Det är rekordstora snödjup som rapporteras.
Det har inte på 100 år kommit så mycket nederbörd under ett aprildygn i Stockholmsområdet som det senaste dygnet. Och på flera ställen har det uppmätts rekordstora snödjup för att vara i slutet av april. Och vinterns plötsliga återkomst har orsakat en hel del trafikproblem. I förmiddags fattade en bil eld efter att ha åkt av gamla Enköpingsvägen utanför Jakobsberg. Ingen människa skadades dock. Det kraftiga snöfallet har gjort att tusentals elabonnenter i norra Uppland och norr om Gävle idag varit utan el.
Fallande träd över kraftledningarna gjorde hundratals hushåll längs Gästrikekusten strömlösa.
Ingen kul eller? Ingen kul alls.
Strömavbrott har ni också?
Ja, till och från.
Det hade du inte väntat eller?
Nej, det hade kunnat vara mycket bättre.
Det är mycket som har kommit också.
Ja, väldigt mycket. Och blött och tungt.
På flera platser har valborgsfirandet ställts in på grund av snön. Och för de minsta så är de vårliga lekarna ännu långt borta.
Tycker du att det är kul med snö då?
Nej.
Varför inte det?
Jag vill hellre ha sommar.
Och det vill småfåglarna också. I den flera decimeter djupa nysnön så har de ingen chans att hitta mat. I tusentals så dukar de under och idag så kunde man plocka dem med bara händerna.
April 1995, Kina.
I Kina föds idag en generation barn som är utan syskon. Barnbegränsningen gör det närmast straffbart att skaffa sig flera barn. Det enda barnet blir därför i högsta grad uppmärksammat och inte sällan bortskämt. Men unga starka kvinnor vägrar att stanna hemma med sitt enda barn. Idag vill hon tjäna pengar. I Kina kan man med fog tala om standardjäkt.
Kina tar det äldsta hand om det yngsta. Mormödrar och farmödrar syns överallt traska fram med barnbarnet. Pensionen som för män inträder vid 55 och för kvinnor redan vid 50 års ålder blev inte vad de tänkt sig. De strävar vidare med det små. Barnets föräldrar är allt för upptagna med att berika sig i ett land som fortfarande kallar sig socialistiskt. Bai Shans bästa lekkamrat är hennes morfar. Han kan så mycket, som tai chi till exempel. Man mår bra av det, säger han. Som så många andra här bor Bai Shan hos sin mors föräldrar. Vill hon inte hellre bo hos mamma och pappa? När hon kommer hem från skolan så finns ju här alla roliga leksaker. Musse Pig-tidningarna och Barbie-dockorna och alla färggranna fåglar. Och så den här. Varje söndag nästan kommer mamma och pappa och då ska man gå ut i någon park eller gå på restaurang. Det är rätt tråkigt, fast kul ibland. Och mamma kommer ju hit nästan varje dag.
När jobbet på kontoret är slut har Liu Qin extra knäck på biograf. Dessutom studerar hon. Maken som förr var snickare har nu egen byggfirma och tjänar mycket mer än när han var statligt anställd. Liu Qins föräldrar har fått det bra. Titta vad de har. Färg-tv, video, stereoradio och skivspelare. Moderna grejer. Förr var det cykel och trampsymaskin som var statusprylar. Liu Qin Yu var radiotelegrafist i armén, var med om att besegra de japanska ockupanterna i Manchuriet. Trots att partikursen växlat under åren så att gårdagens sanning blivit dagens lögn, så har makarna bevarat sin tro på partiet.
Det är bara kommunisterna som kan rädda Kina, som kan leda Kina-folkets frigörelse.
April 1995, 20 år sedan Vietnamkriget slutade.
Imorgon är det 20 år sedan Vietnamkriget slutade. Det var ett krig som varade över 30 år och i vilket 30 miljoner människor dödades. I Sverige utlöste Vietnamkriget ett ungdomsuppror och slagorden riktade mot USA och dess roll i Vietnam skallade på gator och torg. Vad har hänt med Vietnamaktivisterna, FNL-arna, och deras drömmar om en bättre värld sedan dess? I det här reportaget ska vi få möta några av dem som stod på barrikaderna då.
Det här med Palme och Geijer, Nixons lakejer, det tycker man är lite naivt.
Krossa USA, imperialismen!
Vilken idé är det som dagens USA-president proklamerar som sin naturliga och oförytterliga rättighet? Inget annat än friheten att bomba, bomba, bomba!
Fasansfulla tv-bilder från kriget hörde till vardagen i mer än 10 år. I Sverige upprördes välståndets barn och rycktes med i en väckelse där USA var ondskan och Nixon djävulen. Världskriget var glömt, de nya hjältarna hette FNL och gömde sig under amerikanernas bombmattor i Vietnam.
Har ni skrivit på den?
I minsta tätort fanns en FNL-grupp där de långhåriga skapade en ny sorts folkrörelse baserad på flygblad, på demonstrationer och gatuagitation.
Då jobbar ni bara till land.
Skulle USA klara sig? Hur skulle världen klara sig?
Vilka i USA skulle klara sig? Krigsindustrin?
Ja. Hur många jobbar i krigsindustrin?
Det är rätt många. Men ja,
hur många
du
jobbar här i Sverige i krigsindustrin?
Tycker du att det är en riktig ekonomi?
Absolut.
Alltså att man bygger upp...
Jag ville protestera mot kriget i Vietnam. Jag ville protestera mot nationalismen. Vilka metoder kunde jag då använda? Kunde jag gå genom de byråkratiska institutionerna? Jag finner inte det. Det tar allt för lång tid.
Stockholmspolisen bidrog aktivt till att FNL-rörelsen tog fart. Det väckte mycket uppseende när stora styrkor sattes in på Hötorget mot en ung demonstrant som vägrade flytta på sig. Det var i juni 1965.
Jag blev först delgiven, som det heter, misstanke, våldsamt motstånd då. Men sen så fann de ju att jag hade ju egentligen full rätt att stå här. Och inte hade jag gjort något aktivt motstånd, utan det enda jag hade försökt, det var att stå kvar på platsen. Och då blev åtalspunkten att jag hindrade gångtrafiken.
Ju mer batongerna ven, desto fler anslöt sig till Vietnamrörelsen, som mest var över 10 000 aktivister. Kommunismens fiasko har förstås krossat deras drömmar om lyckoriket, men allt var inte förgäves. Senare tiders folkrörelser har haft Vietnamgrupperna som förebild.
Ja, jag tror att Vietnamrörelsen har spelat en väldigt stor roll just som inspirationskälla för rörelser i alla möjliga frågor. Och bara den här tanken att försöka utveckla det vi kallar för en enhetsfrontsrörelse, alltså att man försöker ena alla vad de än tycker i politiska, religiösa eller andra frågor, så vill vi då att de är överens om en konkret fråga. Enfrågerörelse eller vad man nu kallar det.
Det är en uppoffring för Nixon att mörda något mindre ett par dagar. Man börjar faktiskt tro att djävulen finns när man ser och hör Nixon.
De bombar våra byar med splitter och napalm, och viskar kul och tränga genom hytor utav halm.
Ingenstans i Europa var protesterna mot kriget så starka som i Sverige. Mycket beroende på statsministerns heta engagemang och hans fördömande av julbombningarna över Hanoi retade gallfeber på USA.
Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över de som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972.
Ja, palm och stålkulebomber, smitten i kamp vill jag stark.
Körsång och strängaspel var lika viktiga vapen för FNL-arna som för Frälsningsarmén. Och texten till dessa kämpavisor skrevs oftast av en och samma person.
Rune Henry Johansson, Vietnam i nära, Haiphong, Glanshammar, Röda dollarn. En del tycker jag är bra. Och några tycker jag klingar lite tomt så här efteråt. Det gör ju gärna saker som har blivit väldigt, såna här väldigt, väldigt kämpa, starka. Det är inga som är som spelar dagligen, om jag säger så.
Gillar inte dagsläget?
Inte mycket då. De rika blir rikare, de fattiga blir fattigare. 30-50 000 barn om dagen dör i svältrelaterade sjukdomar. Jag tycker det är... Ja, det finns för saker som blir bättre, men det är väldigt mycket som blir sämre som vi pratar för lite om, tycker jag.
I Söderkåksidyllen i Stockholm bor Steve Kinnaman, en av de få amerikanska desertörer som har blivit kvar här. Han stack från armén när han hotades av Vietnamtjänst.
Jag blev så förbannad helt enkelt. Så jag kände att jag kan inte delta i det här. Och då lämnade jag mitt förband. Och gömde mig i Laos i 4 år. Innan jag kom till Sverige.
Varför kom du till Sverige?
Det var inget annat land som tog emot desertörer. Så Sverige kan vara stolt över det. Att inget annat land sa att om ni har deserterat för Vietnamkriget i protest, då får ni komma hit och bo.
Sen dess har han utnyttjat desertörernas rätt att bli utskrivna från den amerikanska krigsmakten, så han tycker sig ha fått upprättelse och känner inte längre samma bitterhet mot USA.
Ja, jag har tillhört den delen som såg USA som allt ont under en period, och jag tycker det är lite för enkelt. Just nu, jag vet inte, jag kan inte svara på det riktigt, för att världen har förändrats så mycket med Sovjetunionens fall, och man ser att USA har samma vanet invadera andra länder och tvinga dem att styra sig efter USAs tycke, som jag tycker är tveksam om det är så bra. Men jag kan inte svara på det. Jag känner mig lite förvirrad, måste jag säga.
Har dagarna skrivit på den här listan? USA utbildningen. Ska ni inte ta och göra det?
Nej, det kan jag nog.
Det var länge sedan de gamla FNL-arna kämpade på gatan nu. Idag är de i 50-årsåldern och påfallande många har tagit plats i maktens boningar. Ofta i den mest kommersiella mediebranschen.
Du hade mycket på bordet här. Det är nästan så jag inbillar mig att det såg likadant ut på Gnistan.
Ja, det ser väl ganska lika ut. Dessutom är ju den här tidningen ganska lik den tidningen i format och periodicitet och när den görs. I princip görs den på samma sätt, kan man säga. Så det var som att fortsätta i... Den är dessutom ritad ursprungligen utav samma person, alltså layoutad. Sen har den ändrats en hel del naturligtvis, men grundkonceptet är faktiskt detsamma.
Men den gamle Vietnamkämpen och före detta Gnistan-chefen har övergett tron på kommunismen nu. Vi hade helt enkelt fel, säger han.
Kapitalismen har på alla områden visat sig vara ett bättre sätt att organisera samhället på än vad alla andra samhällssystem, inklusive det socialistiska, har.
Så när det gäller kommunismen har du gjort avbön?
Ja, som samhällsidé, som organisationsform. Däremot, det vill säga det, därför att kapitalismen är effektivare, skapar större välstånd för fler individer och dessutom mycket roligare.
Idag har FNL-arnas propagandamaterial hamnat i Etnografiska museets magasin och verkar fullständigt harmlöst. Men 1968 såg många Vietnamrörelsen som en farlig fiende.
Ja, den sovjetiska invasionen i Tjeckoslovakien, socialdemokraternas egen majoritet, det här vänsterextrema som hade med Vietnam att göra. Och det där blev ganska mycket för unga, borgerligt sinnade, liberala demokrater.
Mm. Kan man säga att det var det som tände, det var det som utgjorde själva startskottet för den högervåg som vi har upplevt sedan under 80-talet?
Ja, det tycker jag är en av hemligheterna när man diskuterar 68, att det betyder väldigt mycket för oss på det borgerliga läget också. Annars talar man om 68 som att det alltid var vänstern som mobiliserade och som blev starka då, men det föddes ju en hel ny borgerlig generation.
Vi slår tillbaka, vi går mot seger.
Från 20 år sedan Vietnamkriget slutade, alltså ett krig som krävde 3 miljoner döda och inte 30 som jag råkade säga i hastigheten.
Maj 1995, Frankrike.
Ekot fortsätter i Frankrike där omkring 30 miljoner människor satt hemma vid tvn igår kväll och såg på duellen mellan de två presidentkandidaterna, den konservative Jacques Chirac och socialisten Lionel Jospin. På söndag avgörs det vem av de här två som ska efterträda François Mitterrand som Frankrikes president.
TV-duellen inför ett franskt presidentval har alltid betraktats som något av en kulmen på kampanjen ända sedan traditionen infördes för 21 år sedan, då med Valérie Giscard d'Estaing och François Mitterrand som motståndare. Med tanke på att en femtedel av fransmännen i år ännu inte har bestämt sig i valkampanjens absoluta slutspurt infann sig de båda kandidaterna, högerns Jacques Chirac och vänsterns Lionel Jospin, med en stark känsla för ögonblickets betydelse. TV-debatten hade föregått av ett oändligt kattrakande om bordets form och kameravinklar, och trots att duellen sändes samtidigt i två TV-kanaler var båda programledarna hämtade utifrån för att behaga duellanterna. Den 63-årige Jacques Chirac hade blivit misstänkt mörkbrunhårig för sin ålder, förslagsvis med några penseldrag, medan den 58-årige Lionel Jospins vita hårman var ordentligt fönad. I den allt överskuggande frågan i Frankrike, arbetslösheten, lade de båda motståndarna fram sina grundteser. Chirac, att man måste sätta fart på näringslivet.
Jag tror att det finns först en nödvändighet dans notre pays, de donner un peu d'oxygène à tous ceux qui innovent, à tous ceux qui investissent, à tous ceux qui travaillent.
Socialisternas kandidat Lionel Jospin å sin sida förespråkar en kortare arbetsvecka och föreslår en minskning från 39 till 37 timmar.
Deuxième façon d'agir, c'est la diminution de la durée du travail. Et je propose là une réduction de la durée légale du travail dans deux ans, en 97 à 37 heures, le cap étant fixé par l'État, les pouvoirs publics donnant la direction et les acteurs sociaux.
Båda presidentkandidaterna fördömde självklart mordet på 1 maj när anhängare till den yttersta högerns ledare Jean-Marie Le Pen dränkte en marokkansk invandrare i floden Seine. Ingen av kandidaterna gav särskilt mycket till Le Pens invandrarfientliga väljare, trots att över 4 miljoner röster finns att hämta i det lägret. Huvudintrycket av tv-debatten som höll på in på natten var att Jacques Chirac tvingades på defensiven och framstod som den evige förlorare han alltid har varit, även om han mycket väl kan vinna det här presidentvalet. Socialisten Lionel Jospin vann däremot kvällen och pepprad med argument från sin rådgivare, EU-kommissionens tidigare ordförande Jacques Delors, framstod Jospin som ett slags Europas Bill Clinton. Titti Nylander, Paris.
Mellanöstern, Gaza, 3 maj 95.
10 månader efter att det palestinska självstyret inleddes känner sig många Gazabor tvingade att ta ställning och välja mellan islamisterna i Hamas och Yasser Arafat. Men det här valet är frustrerande för många av dem som är kritiska mot båda sidor. Och därför planerar Gaza-politikens nästor, den 75-årige läkaren Heydar Abdel Shafi, att lansera en tredje väg i palestinsk politik.
We can't stand aside and just look at Hamas and the authority getting into conflict.
Vi kan inte längre bara stå och se på när Hamas och Arafats självstyre hamnar i konflikt, säger Dr. Heydar Abdel Shafi. Själv är han en av dem som har medlat i just dessa konflikter. Vid varje kris har Dr. Heydar kallats in som medlare. När palestinsk polis sköt ihjäl 12 Hamas-aktivister utanför en moské och Hamas sedan brände ner biografer och kaféer och kallade Arafat för rabbins valp, då manade Dr. Heydar till lugn. Och det skarpa ordkriget har heller inte lett till det inbördeskrig hela världen har varnat för och kanske också väntat sig. Men nu, menar Dr. Heydar Abdel Shafi, är situationen låst. Fredsprocessen går inte längre framåt. Tvärtom så bryter Israel mot avtalet genom att konfiskera arabisk mark i Jerusalem till exempel. Med den islamistiska terrorn som ursäkt förhalas processen, vilket i sin tur ger mer utrymme för nya terrorattacker. Nu, säger läkaren, är det hög tid att ställa en diagnos. Själv anser han inte att det pågår en fredsprocess. Den har misslyckats. Men det viktiga är, menar Dr. Heydar, att palestinierna för en dialog om denna process där det inte är självklart att man i alla lägen kan avstå från väpnat motstånd mot ockupationen. Om Hamas och Jihad kan övertalas att upphöra med terrorattacker så måste de ändå få en garanti att de har rätt att återuppta den väpnade kampen om fredsavtalet inte uppfylls. Det palestinska folket kan inte vänta i evigheter på att Israel eventuellt ska avträda ockuperad mark.
And I think it has failed. It's obvious. But without the need to say it has failed because this touches on sensitive nerves. I think we have to first of all to decide whether there is a peace process going on or not. Whether the Palestinians are entitled to resist when the time is ripe or not.
Dr. Heydar har tagit initiativ till en rörelse för demokrati i det palestinska samhället. Ett slags tredje väg. En rörelse som, säger han, eventuellt i framtiden kan komma att utgöra ett nytt parti i palestinsk politik. Men det finns inga snabba lösningar. Och det är tydligt att det palestinska folket håller på att förlora sin självkänsla. Den enda utväg jag ser är en demokratisering, säger Dr. Heydar Abdel Shafi.
Det var vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén som rapporterade från Gaza.
Kroatiens huvudstad Zagreb utsattes för andra gången på kort tid för serbisk granat. Regn, 3 maj 95.
Middag. Kroatiens huvudstad Zagreb utsattes för några timmar sedan för nya serbiska raketanfall. Minst en människa dödades och ett 40-tal skadades.
Vid lunchtid idag avbröts lugnet i centrala Zagreb. Flyglarm började tjuta och människor sprang i panik för att söka skydd. Senare kom beskedet. Flera missiler hade slagit ner mitt på stans gator. 40 personer uppges ha skadats. För sjukhusen blev det åter en hektisk dag. Ambulanserna for runt på stan och tog hand om svårt skadade människor. Ögonvittnen uppger att de hört 5 höga explosioner. För andra dagen i rad angrips alltså Zagreb av urskillningslös eldgivning från kroatserbiska ställningar i enklaven Krajina. Dagens attack är en vedergällning mot det blixtangrepp som kroatiska regeringstrupper igår genomförde mot kroatserbernas positioner. Det angreppet ledde till att kroaterna nu återkontrollerar en viktig vägsträcka och staden Okučani. Hittills har kroatiska myndigheter sagt att de inte kommer att trappa upp kriget, men nu verkar tonen på väg att ändras.
We will definitely neutralize these points if they continue the attack on the civilians, but just now we don't plan any military action.
De internationella medlarna Lord Owen och Thorvald Stoltenberg kallade idag de stridande parterna i Kroatien till förhandlingar. Samtalen ska äga rum på fredag i Genève. Statsminister Ingvar Carlsson sa idag att inga bosnier med kroatiska pass kommer att avvisas från Sverige de närmaste veckorna.
Och samma dag klockan 19.30.
Både den serbiska terrorbombningen och den kroatiska offensiven har fördömts av FN och bägge parter har nu gått med på vapenvila.
I'm pleased to announce the following. There will be a total cessation of hostilities in Sector West, Western Slavonia and elsewhere from 1600 hours 3 May 1995, that is today. Civilians and soldiers who wish to leave Sector West, Western Slavonia may do so under United Nations surveillance.
Det är civila som är målet för de serbiska granaterna. Idag har ett sjukhus träffats och en teater där en ballettgrupp övade. Två dagars granatanfall har skördat 6 dödsoffer och flera hundra har skadats. Många av de skadade är barn. Och idag besökte USA:s ambassadör ett av sjukhusen.
She will die soon, I think.
There are 400 children that are in the basement of this hospital. They've been put at risk from an intentional attack on a city. Their only word for it is barbaric, a clear violation of international law. A clear violation of the most basic elements of human decency. Also, one should understand what has gone on in the attacks yesterday and today. These are attacks with Orkan rockets containing cluster bombs. Cluster bombs are intended for one purpose, and that is to kill people.
Nio år efter mordet på statsminister Olof Palme så lägger polisens utredningsavdelning av. En rapport den 3 maj 1995.
Polisens speciella Palmegrupp kommer av allt att döma att upphöra i sin nuvarande form innan årets slut. Mordutredningen är inne i sitt slutskede och både förundersökningsledaren och spaningsledaren bekräftar idag för rapport att det inte längre finns några intressanta uppslag.
För första gången medger spaningsledaren Hans Ölvebro att det inte längre finns några heta uppslag i mordutredningen. För bara ett år sedan gick han ut och sa att mordet skulle lösas under våren. Men idag säger han offentligt att Palmegruppen i sin nuvarande form är på väg att försvinna.
Ja, efterhand så kommer ju arbetsuppgifter att försvinna då för många och man får göra andra saker istället, men man kommer ju ändå finnas i närheten inom den här stora roten att kunna tas i bruk om det skulle behövas.
Du nämnde en tidsplan om årets slut.
Ja, som jag ser det så kommer vi alltså i, om vi nu inte löser detta, vilket ju är vår ambition, så kommer utredningen att fortsätta i 15 år till. Tills brottet blir preskriberat. Men det kommer inte vara så många poliser, utan det kommer att vara ett par stycken då som administrerar de tips som kommer in och tittar, finns de här uppgifterna tidigare? Är det någonting som man kan jobba vidare på?
Förundersökningsledare Anders Helin avslöjar idag för rapport att det inte har funnits ett enda hett uppslag efter Christer Pettersson. Därför förstår han mycket väl de 6 mordutredare som nu hoppar av.
Ja, jag menar alla
utredare, antingen man utreder mord eller andra brott, tror ju på att de ska lyckas och ser ett resultat framför sig. Och ser hur en utredning växer fram och ger resultat. I det här fallet så gjorde det efter några år, men sen så har vi inte sett något sånt här resultat. Och det är klart att det är oerhört frustrerande.
Det betyder att efter Christer Pettersson då så har ni inte haft någonting som har varit hett eller riktigt intressant?
Nej, det är nog en riktig beskrivning.
Betyder det att du idag tror att det var han trots allt?
Ja, vad jag själv tror, det vill jag inte svara på, för det har liksom inte med jobbet att göra. Men så mycket är väl säkert att han är väl det hetaste tipset vi har haft någon gång.
Men de uppslag som kommer in nu säger ju flera att det är mest så kallade toktips. Det är alltså inte seriösa tips som kommer längre.
Ja, men så har det ju varit de senaste åren att av 10 tips som kommer in, så kan man väl säga kanske 1 eller 2 är bearbetningsbara. Många återkommer och lämnar samma tips igen. Och det är riktigt, om vi gör den bedömningen att det är toktips alltså.
Och därför är mordutredningen nu inne i det absoluta slutskedet enligt Anders Helin. Det finns snart inget mer att göra. De seriösa uppslagen och tipsen håller på att ta slut.
Den 1 maj 1995 så blev Sveriges finansminister Persson förbannad.
Efter fackliga protester så ber finansministern Göran Persson idag om ursäkt för att han på 1 maj kallade en av transportsmedlemmar för kommunist.
Hej.
Hej. Jag skulle vilja lämna den från en arbetslös. Jag skulle vilja tala om för att du inte sänker avkassan. Du ska jävla inte slå på dem som redan ligger.
Det gjorde den gamla högerregeringen och den gjorde du inget av för att avsäga.
Du, högerregeringen, det har vi väl nu också.
Ni kommunister har faktiskt...
Kommunist, jag jävla inte...
För den här ordväxlingen med arbetslösa busschauffören Ingrid Jonasson har finansministern fått hård kritik. Och idag är tongångarna annorlunda.
Ja, jag var trängd och stressad och pressad 1 maj. Och tonen var fel. Jag uttryckte mig på ett klumpigt sätt. Och det har jag bett om ursäkt för idag.
Vad ångrar du mest? Att du kallade Ingrid Jonsson för kommunist eller för att du var så skarp i tonen?
Ja, båda sakerna naturligtvis. Det visade sig att kvinnan var ju inte kommunist. Och hon överlämnade dock ett flygblad på Vänsterpartiet till mig. Men tonen var fel. Jag såg själv inslaget i tv och tyckte faktiskt att jag skämdes lite då. Och ville faktiskt rätta till det.
Bör inte en finansminister kunna behärska sig bättre?
Jo, därför ber man om ursäkt.
Den 4 maj 1995, Danmark.
Och idag firade Danmark att det är precis 50 år sedan de tyska ockupationstrupperna under andra världskriget kapitulerade. Krigsveteraner både från Danmark och Storbritannien deltog och det brittiska flygvapnet lågsniffade över hustaken i Köpenhamn. Och vid Amalienborgs slott hedrades krigets offer med kransar. Men dessa dagar, 50 år efter krigsslutet, borde vara dagar av eftertanke och självrannsakan, det säger den nya generationen danska historiker. För knappt hade tyskarna förlorat kontrollen förrän danskarna startade jakten efter samarbetsmän. Demokratin sattes ur spel och 40 000 danskar sattes i läger.
9 april 1940, det var då det började. Ett år efter pakten om icke-angrepp ockuperar Tyskland Danmark. Sen följer 5 år av motståndskamp. För det var väl så det gick till.
Den startade först
meget, meget småt i 1942. Men det har man ikke mærket. Det har befolkningen slet ikke mærket. Og jeg mener egentlig først, at modstandskampen virkelig får betydning fra sommeren 1944, folkestrækken i juli 1944, og så til og med 5. maj 1945. Det vil sige, at det er 10 måneder ud af 5 år.
Officiellt skonade politiska förhandlingar danskarna från de faser som drabbade andra ockuperade. Utrikesminister Scavenius skrev på pakten mot världskommunismen 1941 och fick träffa Hitler. Gick politikerna för långt i samarbete med tyskarna? Politikerna friade sig själva efter 10 års utredning.
Men meningen var också från motståndsbevägelsens sida att det man mente var olaglig kollaboration och som politikerne, nogle politikere også havde været involveret i. Det skulle straffes efter krigen, men det blev det altså aldrig.
Frihedskampen drevs mot regeringens vilja. Sabotage skulle polisanmälas. Men motståndsmännen, sabotörerna, var inte många, kanske 2000. Sjömännen i allierad tjänst lika många. Medan Östfronts frivilliga i Hitlers Waffen-SS räknade 8000.
Så når man sådan op på någonlunde paritet imellem dem, der kæmpede på tysk side, og dem, der kæmpede på allieret side. Og det fænomen er heller ikke blevet afspejlet i historieskrivningen herhjemme. Og det kan kun skyldes, at det er for ubehageligt for den nationale identitet at tænke på, at det var sådan.
Efter befrielsen startede jakten på syndabockar, blandt andet danske nazister. Klaus Brühls far var en av dem och i en bok med den mångtydiga titeln Vilken befrielse gör Brühl upp, inte bara med nazismen utan också med det som kallas rättsuppgöret.
Istället för att säga att samarbetspolitiken hade varit förkert så utpegade man några syndabockar där liksom kunde stå till regnskap för de förkerte ting som var föregått, för exempel interneringen av kommunisterna. Och så var det att man internerede en stor del af befolkningen. 40.000 mennesker blev interneret i majdagen i 1945. Og senere var der 13.000, der blev dømt langvarig fængselsstraffe. Og så vil jeg tilføje, at dødsstraffen blev genindført i Danmark. Og det mener jeg er et civilisationsbrud, som 2. verdenskrig og heller ikke den tyske besættelse af Danmark kan retfærdiggøre. Når vi fejrer befrielsen, så skal vi være klar over, at dagen efter startede altså, ja, hvad skal man sige, den største udrensningsproces, der har været i den danske historie.
Den franska presidentvalskampanjen går vidare 4 maj 1995.
Tonen skärps nu i den franska valkampanjen. Och de konkurrerande kandidaterna, högerns Jacques Chirac och socialisten Lionel Jospin, har tagit av sig de silkesvantar de hade på när de möttes i tv i tisdags. I förrgår gick Chirac till hårt angrepp mot Jospin. Igår svarade Jospin på sitt sista stora möte i Toulouse.
Les individus et les groupes, sa vision de l'avenir, sont celles d'un homme.
Hans vision av framtiden är den som en helt igenom traditionell människa har. En människa vars tänkande är format av vad som har varit. Ja, Lionel Jospin sparade inte på krutet mot Jacques Chirac när Jospin höll sitt sista stora valmöte i Toulouse. Han varnade också väljarna för att de går hårda tider till mötes om Chirac vinner. Både Jospin och Chirac skärper alltså tonen sedan de i veckans tv-debatt hade varit uppseendeväckande milda mot varandra. Chirac sa det i Metz att hans konkurrent tycks ha minnesluckor. Jospin vill framställa sig som en nyfödd i politiken, en man utan förflutet. Men, sa Chirac, som medarbetare i president Mitterrands parti och regering bär han sin del av ansvaret för att arbetslösheten under 12 år ökade från 1,2 till 3 miljoner. Båda sidor försöker nu mobilisera sina sista reserver för att få över de röster som i första omgången gick till utslagna kandidater. Uppgifter är åtminstone på pappret lättare för Chirac. Högern har störst reserver. Men socialisterna hoppas kunna uppväga det mot vad de vill se som en rörelse i folkdjupet för Jospin. Och på massmötet i Toulouse var det inget fel på entusiasmen. Ungdomar i vita T-tröjor och vita kepsar med Jospins namn stampade, klappade händer och jublade när deras kandidat anlände. Jan-Olof Pettersson, Toulouse.
Den 5 maj 1995. Nu har även kroater etnisk rensning för sig, liksom förut serber. Det blir bara värre och värre i före detta Jugoslavien.
Jugoslavien. Nu kommer rapporter om hur kroatiska soldater driver bort den serbiska civilbefolkningen i västra Slavonien och plundrar deras hem. Här är vår utsände.
Kroatiens militära seger över Krajina-serberna i västra Slavonien och slutslaget igår eftermiddag bevittnat på plats i och kring Pakras av ett 50-tal internationella journalister förvandlades från triumf till fasa och skam. Serberna i bygden, konstaterade FN-män i natt, har drivits ihop och trots löften om att deras mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter skulle beaktas tvingats på bussar och iväg till okänt mål, nu sannolikt offer för etnisk rensning. Berusade kroatiska soldater började enligt nyhetsbyrån Reuters systematiskt att plundra husen i staden Pakras. De tömde serbernas fastigheter på allt lösöre och de använde sina militärfordon till att frakta bort det. Också ett av krigen i det forna Jugoslaviens särskilda kännemärken. EU-observatörer uppger att när mellan 800 och 1000 civilister och milisiemän ställs upp på rader sållades kvinnor och barn ut och sattes på 15 eller fler bussar och kördes iväg mot okänt mål. När EU-monitorerna närmade sig segermakten och pekade på avtalet om vapenvila och dess klausul om respekt för civilbefolkningen som de signerat dagen innan, besvarades då de är chetniks, lika med serbiska extremister, och de ska slängas ut. Själv hade jag igår som reporter på plats i västra Slavonien, inklusive i Pakras, gjort noteringen att FN-styrkorna i området, i huvudsak jordanska och argentinska soldater, de senaste dagarna visat sin hjälplöshet. De hade övergett sina posteringar, de hade dragit sig tillbaka. Jag körde ett 20-tal mil i krigszonen och passerade dussintals byar och ingen enda gång såg jag FN-soldater bistå serbisk civilbefolkning i betryckt läge eller skydda butiker och hus mot kroatiska soldaters plundring. De intrycken har alltså, och det gravaste förstärks av nattens rapporter från Pakras. FNs talesman Christopher Gannis säger nu på morgonen att FN sänt 3 pansarbilar till området för att söka bevis på vad som förefaller att vara etnisk rensning. Staffan Heimersson, Zagreb.
Den 6 maj 1995, Japan.
I sista stund avvärjde igår kväll personalen vid en av Tokyos största tunnelbanestationer ett nytt gasattentat. 2 plastpåsar med kemikalier som hittades sida vid sida på en toalett skildes från varandra. Tusentals människor kunde ha dött av cyanidgas om innehållet i dessa påsar hade förenats.
Den 7 maj 1995, Frankrike.
Idag äger den andra och avgörande valomgången rum i franska presidentvalet. Vallokalerna stänger klockan 8 ikväll och strax därefter väntas resultatet vara klart.
Ja, här är Paris. Jag sitter på Champs-Élysées utanför de murar som omgärdar Élysée-palatset och dess trädgård. Det är palats varifrån Frankrikes president utövar sitt ämbete. Poliser patrullerar som alltid i sakta mak här utanför. Det är varmt och soligt. De franska väljarna kan inte skylla på vädret om de inte går till vallokalerna idag. Kastanjerna blommar och uppe vid triumfbågen förbereds in i det sista morgondagens stora händelse, högtidligheterna med anledning av andra världskrigets slut. Idag avgörs det alltså vem det blir som ska få flytta in i palatset här bakom. Högerns Jacques Chirac eller vänsterns Lionel Jospin. François Mitterrand har redan flyttat ut sina tillhörigheter. I 14 år har han varit Frankrikes statschef. Klockan 8 ikväll kommer bilden av efterträden att tona fram på tv-skärmarna över hela Frankrike. Men oavsett vem det blir, och Chirac är väl fortfarande favorit, vill Frankrikes nya president stå närmare folket. Det har båda kandidaterna sagt att de vill. De vill tona ner den bild av Frankrikes president som en slags vald kung eller kejsare. En bild som funnits de senaste årtiondena. Men de ambitionerna har franska presidentkandidater nu haft förr. 70-talets president Valéry Giscard d'Estaing. Han börjar med att bjuda in några häpna renhållningsarbetare från gatan till frukost inne i palatset. Men det gjorde han aldrig om. Och kanske de pampiga salongerna här inne, alla ceremonielen med det republikanska gardet i sina ståtliga 1800-talsuniformer, de gör det ju inte lättare för en president att leva som en folkets man, precis. Och kanske fransmännen egentligen vill ha det som det är. Ett av socialisten Jospins problem i kampanjen har varit en uppfattning hos många fransmän att han inte skulle ha den personliga resning och det sätt att uppträda som fransmännen kräver av sin president, Frankrikes mäktigaste politiker. Presidenten kontrollerar Frankrikes kärnvapen, han kan upplösa parlamentet, han drar upp riktlinjerna för utrikespolitiken och i krislägen har han rent diktatorisk makt. Men vad gäller dagens aktuella frågor, arbetslöshet, utslagning, då har inte heller herren Elysée-palatset några magiska trollspön, även om det ibland har kunnat verka så under den här valkampanjen. Jan-Olof Pettersson, Champs-Élysées, Paris.